tack för att i det namnet så finns det inget hat, och hatet får ge vika. Tack för att du är kärlek och att du är god. Amen.
Är det igång? Det är igång. Det var ju min son som var fram här, ska åka till Hawaii. Tycker inte man ska få förbund då, utan få ett straff. Jättejobbigt att vara borta från mörka, gråa, tråkiga Sverige. Från oktober till mars ungefär. Men vi ber för honom. Alla här inne som sitter här, oavsett vad du har för bakgrund eller läggning eller trosåskådning eller vad det än är, så är det bara så här, säger jag nu med bara fullständig övertygelse, och du kan inte säga emot mig. Alla här inne tillber något. Alltså det är inte så att världen är uppdelad i en grupp människor som är lite så här religiösa och som har lite religiösa föreställningar och trosåskådningar, och så har vi resten av människan, eller mänskligheten, de är ganska få i och för sig, som inte tror på någonting eller bara på vetenskapen. Det är inte så att det är så som vi beskrivs. Vi är precis likadana allihopa. Det enda som skiljer oss åt, det är detta, den här frågan. Frågan: vilken gud tror du på? Så vilken gud tillber du egentligen? För alla människor är nämligen tillbedjande. Och alla människor är så att vi hänger oss till, vi överlåter oss till, låter oss formas av och påverkas av makter som vi inte har kontroll över, utan som genomsyrar oss, som präglar oss, som gör att vi följer dem, formas av dem och fruktar dem. Och det här märks i alla människors liv. Även i ditt liv som kanske tycker så här: jag är inte dugg religiös, har inte den minsta anlag, liksom det är första gången jag till och med är inne i kyrka. Det spelar ingen roll. Det finns makter och krafter och gudar som präglar dig och formar dig. Vem får till exempel sista ordet i ditt liv? När du fattar beslut, när du står för viktiga vägval, vad är det för passion, drivkraft, tanke, vilja som då sätter till? Är det Justin Bieber, Barack Obama, för att nämna två storheter likvärdiga? Är det marknaden? Är det aktierna? Vad är det som gör dig rädd och vad är det som gör dig glad? Allt det där vittnar någonting om att det finns makter och krafter utanför dig som formar dig och präglar dig. Så därför är vi alla tillbedjare. Men då bör man ställa sig: vilken makt, kraft, Gud är det som jag faktiskt ger mig hän till och som jag öppnar mig för och som jag följer? Vi är alla tillbedjare. Och vi är alla också synskadade tillbedjare. Alla här inne har problem med sin syn. Det vill säga, ingen av oss har en komplett och en rätt bild av verkligheten. När vi här i kyrkan talar om Gud, så är det egentligen ingen som har en full koll på hur Gud är. Vi är alla en aning synskadade. Och när vi ser på Gud, så ser vi genom olika filter, olika linser, och våra ögon bryts. Så vi kanske ser också Gud utifrån vår pappa-erfarenhet eller utifrån någon annan typ av erfarenhet av förlust eller sorg. Men vi har möjlighet, det är de goda nyheterna, att få lära känna den enda sanne Gud. Att få våra ögon allt mer öppnade. För Paulus ber i en bön i Efesierbrevet nämligen så här: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Och så kommer det här: må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se. Alltså Paulus ber för de troende att de ska få någonting som de inte bara kan greppa på egen hand, någonting som är en uppenbarelse, någonting som ges dem, någonting som gör att deras ögon öppnas. Att de ser hur verkligheten egentligen är beskaffad. Men också att de får lite mer av en förstahandserfarenhet av den Gud som uppenbarar sig. Vi behöver verkligen få våra ögon öppnade. För att liksom få, jag ska säga, så att vi kan tolka våran tillvaro på på rätt sätt. Det finns en ganska rolig berättelse i Andra Konungaboken, tror jag. Jag vet, ni läste väl Andra Konungaboken nyss. Jag kanske det här bara upprepar. Jag läste Andra Konungaboken senast. Det är nämligen så här att det är en fientlig armé som strider mot Israel. En gigantisk stor armé. Men när de ska göra sina smarta och lite så här överraskningsanfall, då har Gud uppenbarat för en person som heter Elisa vad som ska hända. Och Elisa meddelar Israels kung och armé, de kommer att attackera på det stället, så befäst där eller fly det stället. Och det här blir ju väldigt jobbigt. Helt plötsligt inser de har värsta överraskningsplanen, och sen bara är allting avslöjat. Och till slut får de reda på att det är Elisa som av Gud får uppenbarat alla deras hemliga planer. Så då bestämmer de sig för så här, istället för att försöka strida mot hela Israel, så tar de truppen och attackerar Elisa och hans lilla hus. Och Elisa har en tjänare, och när tjänaren på morgonen kommer upp och går ut, så ser han så här att de är totalt omringade av den här armén. Och vad blir han då? Rädd. Helt naturligt. Bra reaktion. Elisa säger så här, jaha. Och tjänaren är ju som helt dödsförskräckt. Så han säger bara, då säger Elisa, Gud, öppna hans ögon så han ser. Och då öppnas tjänarens ögon, så han ser så här att ja, det är mycket arméer här, men runt omkring är det en hela himmelska armén omringat, och den armén. Ja, jag tyckte det var rätt bra storm. Det var slut där. Jag fick inte fram poängen, märker jag. Men grejen var att ja, men så ser ju förhållandet ut egentligen. När man får sina ögon öppnade, då ser man hur läget är egentligen. Och det är det vi behöver be om, alla oss som sitter här. Vi behöver få våra ögon öppnade så vi ser hur det verkligen ligger till. Och det är därför vi har den här serien, 7 predikningar om Gud. Så att vi på något sätt börjar få smaka ännu mer, se ännu mer vem Gud är. Och därmed så befrias vi från vår inkrökthet i oss själva. Och från fruktan, från alla de här makterna i samhället, i den här världen, som försöker förslava oss och skrämma oss till lydnad. Så att våra liv istället kan levas fullt ut till Guds ära. Och det jag tänker tala om idag är att jag ska utlägga psalm 139. Så vi ska börja med att läsa de första verserna där. Det kommer upp här nu. Herre, du rannsakar mig och du känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. En bild av vem Gud är. Det finns inget som gör kvällstidningsjournalister så upphetsade som att när de får ändå ett tips eller något nys på att det finns ett lik begravt i någons garderob. Speciellt om det är en kändis eller politiker eller någon sån ändå person som man kan skriva om. De blir helt totalt upphetsade och gasade och gräver ju till dess de kan hitta det här att det är narkotika med eller en otrohetsaffär eller de här har använt offentliga medel till att flyga lyxresor. Alltså det där är ju så härligt, tycker de. Och vi också, eller hur? Tänk att få gräva fram det här som är dolt. Det som ligger begravt. Som ingen ska få reda på. Och det är ju nog vår värsta mardröm. Tänk, lyssna nu. Tänk om någon skulle avslöja dig. Härom veckan så var en amerikansk pastor och en teolog på ett universitet som tog livet av sig. Det var en hackergrupp som hade hackat, jag kommer inte ihåg när sajten hette, men det var en otrohetssajt. Någonting. Nu, jag skulle vara jättekul om någon ropade ut vad den hette. Ja, det är den, ja. Okej. Ja, det här är tragiskt, står det. Hans namn fanns nämligen med. Och han blev avslöjad och kunde inte leva längre med den skammen, utan tog livet av sig. Tänk på din senaste vecka. Tänk om vi hade en sån liten teknisk bryl nu. Så att vi kunde spela in allt det du tänkt allt det du gjort, allt det du velat, alla dina begär, allt du haft inom dig. FRA skickar den filen till mig. Jag lägger in den där och så spelar vi upp ett animerat videoklipp. Vem vill vara med? Då kanske du tycker, ja, men jag har varit safe sista veckan. Då ber vi bara om en lite längre tidsspann här kanske. Senaste månaden, senaste året. Eller tänk om hela din tonårsperiod. Ja, det är, ni är mitt i den, ja. Det är kanske inte roligt. Tänk om man kunde bara få visa upp det där. Alltså, vi bär ju alla här inne på hemligheter. Vi bär på skam. Vi bär på mörker. Som inte riktigt vet hur vi ska hantera. Och jag tror rätt många av oss känner samtidigt någonstans en längtan efter. Tänk om man fick bara visa hur det är. Och samtidigt tänker vi aldrig i livet att det skulle ske. Alltså, en del av oss är ändå lite så att vi kan tänka, ja, men jag blottar mig en del. Men inte allt. Och framförallt inte de där delarna. Jag tror inte vi kan tänka oss ett värre öde än att få bara bli totalt avslöjad. Det är därför att vi alla har de här drömmarna, jag har nämnt dem flera gånger. Det beror på vilken yrkeskategori man har, vilken typ av mardröm man har. Min mardröm är ju alltid att jag här i kyrkan ska snart upp predika och har inga byxor på mig. Ja. Och har inte heller ett utkast. Och det är fullt med folk. Och jag känner bara så här, jag kan inte gå fram nu och bara visa allt. Och visa att jag är en dålig pastor, jag har inte förberett mig. Jag vet att lärarna alltid brukar ha någon sån liknande dröm, att de inte är förberedda och klassföräldrarna kommer in och alltihopa, och det är tokigt. Och Ragnhild som är läkare, hon har ju tappat bort. Ja, ni vet, alla har de här, visa inte mina svagheter, avslöja mig inte. Inte ens inför ens närmsta vän eller livskamrat så delar vi fullständigt allt. Men den här salmen förkunnar att det finns en som vet allt om oss. Som känner oss bättre än vad vi själva känner oss. För visst är det så, inte har du ens koll på dig själv. Eller? Tycker du att du har koll på dig själv? Då har du inte levt tillräckligt länge troligtvis. För man bara granskar sig själv, tänker man, det finns ju saker och grejer som man faktiskt inte, som överraskar sig själv. Ja, okej, okay, tack för den. Det är bara jag som är knäpp, eller? Nej, det är det inte. Och det, den här sanningen som kommer fram i den här salmen kallar man på ett teologiskt fackspråk för att Gud är allvetande. Så Gud behöver aldrig samla på någon kunskap. Det finns ingenting som han inte redan vet. Och den upplevelsen kan ju vara väldigt skrämmande eller enormt befriande beroende på vilken bild man har av Gud och åt vilket håll ens liv är riktat. Men när vi på djupet förstår sanningen om detta, att Gud är allvetande, Gud vet absolut allt om mig och hela tillvaron, så leder det till befrielse, det leder till tröst, det leder till hopp och det leder till ett sant böneliv. Låt mig bara nämna två saker som sanningen om Guds allvetande gör med oss. Det första, vi förstår att Gud på riktigt älskar oss. Det lät lite banalt kanske. Men om du förstår den här sanningen och sjunker ner i den, badar i den att Gud är allvetande, då kommer du börja förstå och smaka att Gud faktiskt älskar dig. Nämligen, det finns inga dolda lik, hemligheter, grejer som kommer göra Gud chockad. Jag tror de flesta av oss har haft sådana erfarenheter i livet där vi kanske haft nära vänner som helt plötsligt, och vi såg inte det komma, men helt plötsligt bara så vänder de om ett åt håll, fattar ett beslut och känner så här, det där trodde jag inte att hon kunde göra. Det där trodde jag inte att han kunde göra. Man blir så besviken. Man blir så sårad. Eller det kanske framkommer hemligheter i människans liv. Man bara sliter sitt hår och tänker så här. Hur har du kunnat dölja detta under alla dessa år? Förstår ni vad jag pratar om? Och är det så sårande? Och är det så jobbigt och smärtsamt, då upphör ju oftast relationen. Man känner så här, det här går inte. Jag kan inte längre lita på den här personen. Eller man har trampat så hårt mitt liv under så många år. Vart så falsk. Vet du om en sak? Gud kan allt. Utom en sak. Han kan inte bli chockad. Gud kan aldrig bli överraskad. Det kommer aldrig vara så när du drabbas, hamnar i synd eller det gör någonting och du bara känner så här, förlåt Gud. Och Gud bara, hur kunde du göra detta? Nej men nu, det här går inte. Jag tycker inte jag får fram poäng. Fattar ni poäng? Alltså det här är ju helt, det är rätt rolig sanning eller underbar sanning. Det är ett evangelium, det är glada nyheter. Du kan aldrig chocka Gud. Och tänk på det då. Inför Gud är allt avslöjat. Och trots det, mot alla odds, fullkomligt obegripligt, så älskar Gud dig och vill vara med dig. Och när vi står där med vår synd, med vår offentliga och kanske offentliga skam, vårt nederlag och upprepade destruktiva handlingar, så är Gud hos oss. Han vet allt om oss. Och han är den enda som fullt ut känner oss och förstår oss. Den sanningen om Guds allvetande kan göra att vi kan slappna av i Guds närvaro. Och det andra som den sanningen om Guds allvetande leder fram till, det är att du kan börja be på riktigt. Alltså vi kan slappna av i bönen. Vi kan sluta försöka vara rådgivare åt Gud eller förklara för honom vad han borde göra. Han vet allt. Han har koll på läget. Ibland tycker jag man hör rätt roliga böner. Liksom, där vi försöker tipsa Gud. Det kan vara rätt jag vet inte hur ni kan känna ibland när någon säger så här, kan du be för mig? Tänker man, ja, nu måste jag be en bra bön här. Och så försöker man komma på liksom något bra som kan hjälpa och trösta den här personen. Och, Gud, det vore jättebra ifall du kunde göra så här nu och sen gärna gör så här. Alltså, vi håller på. Va? Jag menar att Gud vet ju allt. Poängen är inte liksom att informera Gud, utan poängen med bönen är att fördjupas i relationen och förändras i hans närvaro. Och eftersom Gud vet allt, eftersom han känner dig rakt igenom, så är det också lika bra bara att släppa ner händerna, släppa garden och vara sann inför honom. Den här salmen är ju så älskad. Vi har ju den som sagt alltid på våra barnvälsignelser. Det är ju underbart. Gud känner oss, Gud har skapat oss, Gud är alltid hos oss. Och sen i slutet så bara kommer det värsta smällen här. För att när han har liksom bara lovordat Gud så, här, så säger salmisten så här, Janne. Döda de onda, Gud. Låt mördarna försvinna. De som trotsar dig med sina ränkor och fåfängt höjer sin röst mot dig. Skulle inte jag hata dem som hatar dig, Herre? Och avsky dem som reser sig mot dig. Jag hatar dem med glödande hat. Mina fiender har de blivit. Halleluja. Det är så, först är liksom, du känner mig, du är överallt. Du är alltid vid min sida. Men det är helt naturligt. Självklart. Utifrån det han har sagt i början. Alltså de här tankarna, de här känslorna finns ju hos honom. Om nu Gud känner mig utan och innan, hur sjukt är det inte då att sitta där? Åh, jag älskar alla Herre. Åh, det är så underbart med alla människor. Åh, min chef är så härlig. Åh, det är så fina arbetskamrater. Åh, det är så härligt på huvudet. De bara låter det här nere. Och Gud bara, vad försöker du säga? Vem försöker vi lura? Varför håller vi på så? Därför att vi inte tror att Gud är allvetande. Är det här gudfruktiga böner? Döda dem! Är det böner efter Guds vilja? Kanske inte. Men för att vårt böneliv ska kunna utvecklas och komma fram till ett mer rent och gudfruktigt innehåll, så behöver det som finns inom oss få komma fram. Och sedan, därifrån, kan vi öppna upp oss för andens beröring. För ordets genomsyrande effekt. Så att det som finns inom oss allt mer börjar sjunga i samma ton som Jesus sjunger. Är ni med? Och salmen avslutas med de här orden. Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Alltså den Gud som känner allt, som rannsakar oss och som genomlyser hela vårt liv. Vad vi ber, det är att det han vet och det han ser och det, han, det som ligger på hans hjärta också ska drabba vårt liv. Problemet är när vi blir högmodiga, stolta, kan själv, lever i den slutna världen. Men utifrån den här kunskapen att Gud är allvetande. Han känner mig bättre än jag själv. Jag har inte ens koll på alla mina drivkrafter och motiv och alltihopa. Och jag istället får bara säga, Gud, du som känner allt, känn mig. Uppenbara för mig vad vägen är. Uppenbara för mig vem jag är. Uppenbara för mig vem du är. Mm. Nu borde jag ju sluta. Jag har ju en hel punkt till. Vi läser den text. Jag ska korta ner det där. För texten fortsätter så här. När han sagt att Gud känner allt, säger han, var ska jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, då finns du där. Lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrådens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Den andra teologiska sanningen om Gud. Det första är att Gud är allvetande. Det andra är att Gud är allestädes närvarande. Alltså det finns inte en kvadratmillimeter i det här universum där Gud inte är. Och lyssna, Gud är lika mycket närvarande på ett ondskefullt satanistmöte som ett fromt bönemöte. Han är lika mycket närvarande på båda platserna. Gud är inte skapelsen, men han genomsyrar hela tillvaron. Och även den här upplevelsen kan ju vara antingen skrämmande. Kanske blir man rädd, kanske fruktar man en Gud som alltid finns. Eller så kanske man blir enormt tröstad. Alltså det är samma upplevelse. En tjej går på en väg, en kille går på en väg. Bakom dem kommer en polisbil farande i lugn fart. Långsamt. För tjejen är det en sån tröst. För killen är det bara hat och rädsla. För tjejen går omkring hem från festen 3 på natten, rädd för att bli våldtagen. Och då kommer polisbilens närvaro bara förmedla tröst, trygghet och hjälp. Medan killen är en inbrottstjuv som går och spanar efter var han kan bryta sig in någonstans i området. Då blir den närvaron, som är precis samma närvaro, någonting helt annat. Det är därför vi upplever Gud på så olika sätt. Gud är alltid närvarande. Gud är alltid god. Men frågan är vart våra liv är vända. Och de här sanningen, att Gud alltid är närvarande överallt, i alla lägen, blir också till underbara, får också underbara följdverkningar i vårt liv. Nämligen detta. Vi behöver inte tänka ut massor med knep eller bli särskilt heliga för att få komma till Gud. Han är ju redan hos dig. Gud är alltid, 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 alltid närvarande hos dig. Alltid. Jag vet inte om jag har sagt det. Men det problemet är ju att vi är så sällan närvarande hos Gud. Det har hänt fler än en gång att min fru har sagt så här: hallå, du är inte här. Jo, jag sitter ju bara en stol bort. Men jag var inte där, för jag var någon annanstans. Den erfarenheten har ni aldrig haft? Nej. Hummerdal, det är ju aldrig närvarande. Men ibland har vi såna här böner och sånger där vi ropar till Gud: kom, kom till oss. Hur ska man förstå såna sånger då? Och vad vi ber då, det är inte att en frånvarande Gud genom våra starka lovsånger och våra intensiva böner, att vi liksom nästan tvingar in: nu är han här, nu lyckas vi be tillräckligt starkt, nu brukar vi sjunga tillräckligt starkt, nu var vi tillräckligt fromma, så nu till slut så behagade han att dyka upp. Det är inte det vi menar när vi säger: kom Herre, kom heliga ande. Vad vi menar är att den Gud som alltid är hos oss, vi ber att vi ska få erfara hans närvaro, hans kärlek, hans barmhärtighet och den helighet som alltid omger oss på alla sidor. Så det är helt okej att sjunga: kom Herre, kom till oss. Och saltaren har ju många salmer då författaren bara skriker ut i desperation och nöd: Gud, varför står du så långt borta nu när jag har det så fruktansvärt helvetiskt? Var är du? Har du somnat? Så självklart, så fastän vi kanske vi vet att Gud alltid är närvarande i alla lägen, så upplever vi ju alltid, inte alltid det. Utan tvärtom kan till och med uppleva som att Gud har gått och lagt sig och vänt sig ifrån oss. Men det är då som den här sanningen får bli till en tröst och till en hjälp hos oss. Och den här om jag än lägger mig i dödsriket så är du där. Tänk att även där är Gud. När våra nära och kära har gått ifrån oss så är de inte borta från Guds närvaro. Jag kan tänka mig också människor som kanske är svårt psykiskt sjuka, som ropar: låt mörkret täcka mig. Som kanske inte orkar leva, som bara anbefaller: låt mörkret täcka mig. Och då säger psalmisten: även om det skulle vara fullständigt mörkt så är det inte mörkt för dig. Även där är Gud. Även där. Och därför får vi stämma in med Paulus i de här lägena när vi känner så här: var är Gud? Ska det verkligen vara så här? Vad händer nu? Håller jag på att tappa fattningen? Håller det här håller på att gå förlorat? Då säger Paulus i Romarbrevet 8: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Och så kommer det: ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, då har man nog täckt in det mesta. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller någonting annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Gud är alltid hos dig. Gud känner dig rakt igenom. Det kan ju leda till att vi får slappna av. Att vi får vila hela våran livstyngd mot honom. Och så får vi säga som det är. Och när synden kommer in i vårt liv, då vänder vi oss bort från Gud. Men därför har vi syndabekännelse, därför har vi nattvardsfirande, därför har vi gudstjänstgemenskap, därför har vi husförsamlingsgemenskap, så att vi om och om igen får vända oss rätt. Och så avslutar vi alltid alla gudstjänster med att säga så här: Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Låt oss stå upp och tillbe Herren.
Kristus är framför mig, bakom mig, över mig och under mig. Kristus är med mig, i mig, runt omkring. Du bor i mig. Kristus är framför mig.
Din närvaro. Vi ber att du genom anden nu öppnar oss så att vi också förnimmer det, erfar det här. Det som är en evig sanning. Tack att du genom den helige andes ledning också för oss in i en förtrolighet med dig. Där vi får dela vårt liv på djupet med dig och med våra kristna syskon. Tack att du har kommit för att ge oss liv. Liv i övernog. Tack att du kommer som bröd och vin till oss. Vi får äta och dricka av dig och förnyas till nytt liv, Herre. Vi tackar dig att vi inte bara får se på oss själva, utan vi får se på alla våra kristna syskon, på alla de troende som har levt genom alla tider, på hela den himmelska härskaran. Tack att vi den här stunden får förenas i djup tillbedjan av den enda som är värd att tillbes. Du är annorlunda, du är helig. Vi vill den här stunden stämma in i den sången inför din tro.
Helig, 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 ära Sebaot.
tackar dig för att hela jorden är full av din härlighet. Herre, vi ber att du ska öppna våra ögon för din närvaro i de människorna vi möter. I naturen, i de musikaliska upplevelserna, i allting av det goda som du ger till oss dag efter dag. Herre, vi tackar dig att vi får smaka och se att du är god. Och jag ber att du genom den heliga andes kraft verkligen ska översköljas oss med den insikten, med den erfarenheten om din godhet, av din barmhärtighet. Kom nu heliga ande över oss och över dessa gåvor. Tack att vi i tro får ta del av Kristi kropp och blod. Den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd, bröt det och gav till lärjungarna och sa: ät av den alla. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Så ofta ni äter av den, gör det till minne av mig. Och på samma sätt så tog Jesus bägaren efter måltiden, tackade Gud, sa till lärjungarna: drick av den alla. Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Låt oss också be den bön som Herren själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten. Och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var det med er. Nu får ni hälsa varandra med Guds frid. Eller säga hej till varandra på ett sätt som ni tycker är okej. Guds frid. Guds frid. Guds frid. Guds frid. Nu går det till så här i Johanneskyrkan. Vi har två stationer. En stående station där man kan gå och ta bröd och vin. Har vi det glutenfria på den stationen? Där finns det glutenfritt också. Om man säger till bara. Sen har vi knäfall här. Man kan komma fram och börja knä och ta emot bröd och vinet här. Sen kan man på olika sätt uttrycka sin bön och längtan och vånda inför Gud. Man kan ta en sten där som kanske symboliserar en börda och lägga ner för korset. Och får gärna börja knä för korset eller Kristusbilden. Det finns ett Kristusljus där och vanliga ljus på golvet. Och då kan du tända ditt ljus i bönen och önskan att Herrens ljus ska lysa in i den här livssituationen. Vi kommer också ha några förebedjare där som helt spontant och frivilligt kommer stå där nere. Eftersom jag glömt att tillfråga några. Men det löser sig. Så det kommer finnas förebedjare där ifall du vill få personlig förbön. Och sen fortsätter vi att tillbe Herren. Allt är färdigt. Välkomna i Jesu namn.
Kom hit ner för att visa väg från himmelen, för att ge oss liv. Han gav oss upp i sin försonande död, stod upp. faith.